Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet, Gamla stan, del 3.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra.
Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Idag ska vi återvända till Palmeutredningens avsnitt Z, Gamla stan och resan till biografen Grand. Om du hade hoppats på att det här var ett Christer A-avsnitt så har jag avsiktligt väntat lite för att jag hoppas få ut fler förhör utan censur. Så det gick ju bra när jag väntade mellan avsnitt 8 och 9 där, så att jag väntar lite igen. Om du hade hoppats att det här var ett avsnitt om polisspåret så beror det på att vi inte var över $500 på Patreon när jag gjorde det här avsnittet. Det finns avsnitt kvar att göra i polisspåret. Vill ni sponsra podden, gå till patreon.com, sök på Palmemordet. Det går även bra att sponsra via Swish. Om ni specifikt vill swisha för polisspåret så nämn det i swishen. Först några ord om censur. Det här som vi ska ta upp idag är gamla förhör. I den meningen att de lämnades ut tidigt från Palmeutredningen. De har alltså inte censurerats i någon större utsträckning. Om ett dokument senare i Gamla stan-serien är censurerat kommer jag att varna för det i början av avsnittet. Vi vill inte ha en massa förhör där jag bara sitter och säger censur, censur, censur. Jag kommer fortfarande att försöka tolka de förhören. En annan källa som jag gillar som inte alls är maskerad är ju granskningskommissionens betänkande. Där finns det en sektion som heter 224 på sid 161. Som handlar just om när paret Palme bestämmer sig för att gå på bio och när de åker till Grand. Där står följande. 224. Omständigheter kring makarna Palmes biobesök. Bakgrunden till biobesöket. Omständigheter som uträtts. Olof och Lisbeth Palmes biobesök hade inte föregåtts av någon längre planering. Det var privat och stod inte på Olof Palmes agenda. Beslutet att bege sig in till stadens centrum för att gå på bio fattades av makarna gemensamt efter det att Olof Palme hade kommit hem från sitt arbete. I ett telefonsamtal mellan Olof och Mårten Palme under kvällen berättade Mårten Palme att han och hans fästmö senare på kvällen skulle se bröderna Mozart på Grand. Saken hade tidigare på dagen diskuterats mellan Lisbeth Palme och Mårten Palmes fästmö. Lisbeth Palme hade också på sin arbetsplats nämnt att hon och Olof Palme tänkte gå på bio på kvällen. Två filmer var då på tal. förutom den nämnda Mitt liv som hund som visades på Spegeln som låg på Bialsgatan i en annan del av innerstaden. Uppgifterna om hur biobesöket kom till stånd härrör i första hand från Lisbeth Palme. De kompletteras av uppgifter från Mårten Palme, dennes fästmö och förhör med personer på Lisbeth Palmes arbetsplats. Att biobesöket för Olof och Lisbeth Palmes del var spontant bestyrks vidare av att Mårten Palme hade köpt biljetter till sig och fästmön redan då han talade med sin far om saken. Och av att det endast fanns ett fåtal biljetter kvar då Olof Palme kom fram till kassan. Varvid kassören Göran F. sålde två ännu icke avhämtade biljetter som hade varit reserverade för en direktör vid Sandrosbiograferna. Eftersom det i övrigt bara fanns dåliga platser kvar och kassören enligt egen uppgift ansåg att paret Palme borde sitta bra. Beslutet att gå på bio bör skiljas från beslutet att se just Bröderna Mozart på Grand. Biobesöket som sådant har enligt vad som framkommit från de inblandade diskuterats i vart fall under eftermiddagen, liksom på Lisbeth Palmes arbetsplats. Det finns också uppgift om att Olof Palme ska ha nämnt planen på ett biobesök då han under eftermiddagen intervjuades av en journalist. Även en fotograf var närvarande. Enligt Mårten Palme överenskoms vid telefonsamtalet mellan honom och fadern tidigare på kvällen inget bestämt om att föräldrarna skulle komma till Grand. Sammantaget får det anses klarlagt att makarna Palme inte förrän tidigast timmarna före föreställningens start beslöt att de skulle bege sig till Grand för att se Bröderna Mozart. Parentes, jag har fortfarande inte sett klart hela filmen. När jag försökte se den första gången så somnade mitt sällskap. När och hur beslutet om biobesöket på Grand fattades är av stor betydelse för utredningen. Skulle det ha rört sig om ett i förväg bestämt besök hade det kunnat vara känt för utomstående som då hade kunnat planlägga ett attentat utifrån denna kunskap. I och med att det inte var planerat kan den möjligheten uteslutas. Det som kan ha varit känt för i vart fall en begränsad krets av utomstående var att makarna Palme funderade på att gå på bio. Och att Olof Palme alltså skulle kunna tänkas lämna hemmet under kvällen. Det innebär att man inte kan utesluta möjligheten att någon övervakade Olof Palmes bostad utifrån denna förutsättning. Se vidare om övervakning nedan och vi ska återkomma till det i ett kommande avsnitt också av Gamla stan. GRK fortsätter. Färdvägen till Grand. Omständigheter som har utretts. Makarna Palme lämnade sin bostad Västerlånggatan 31 strax efter 8:30. De gick Västerlånggatan mot Gamla stans tunnelbanestation dit de anlände ungefär 20:40. De steg på ett tåg som anlände 20:42 och avgick mot City 20:43. 20:47 stannade tåget vid station Rådmansgatan där makarna Palme steg av. De gick upp på Sveavägen och fram till biografen Grand. Dit de kom strax före klockan 21. Övrigt. Det finns ett flertal vittnesobservationer från detta förlopp. Från det tillfälle då makarna Palme kom ut från sin port. Från promenaden till tunnelbanan. Från tunnelbanespärren. Från perrongen. På tåget. Från station Rådmansgatan. Och från det att de anlände till Grand. Tågtiderna kommer från Storstockholms lokaltrafik SL. Bland de många vittnesmålen tycker granskningskommissionen finns inga påtagliga tecken på att makarna Palme skulle ha varit förföljda eller övervakade parentes skuggade under resan. I den mån de har varit skuggade har det alltså skett utan att detta har noterats av de personer som sett makarna Palme under deras förflyttning från hemmet till Grand. Och där lämnar vi granskningskommissionen för de fortsätter om då biografen och det har vi tagit upp i grandavsnitten och ja, i framtiden kommer det nog komma fler grandavsnitt var efter vi får ut fler grannvittnen. För vi vet ju från grannavsnitt att det fanns väldigt, väldigt många förhörda människor på Grand. Och vårt första vittne från avsnitt Z idag är Per Ö. Han förhörs den 10 mars 1986 av Björn von Sydow. Löptext. Per stod på Gamla stans tunnelbaneperrong den 28 februari klockan 20.40 1986 när Olof och Lisbeth Palme kom för att ta tunnelbanan in till city. Olof och Lisbeth kom ensamma.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Per klev in i vagnen bakom den vagn i vilken makarna Palme klev in i. Per klev av i Hötorget. Per iakttog inget onormalt i den vagn han själv åkte i, ej heller i den vagn makarna Palme åkte i. Ej heller iakttogs något speciellt på Gamla stans tunnelbaneperrong. Innan Per tog tunnelbanan från Gamla stan gick han runt lite överallt i Gamla stan. Han iakttog inget onormalt på de gator där han gick. Nästa Z-vittne är Filip B. Och efter Filips namn står det parentes kvinna. Förhörs av Thomas Dennerby den 11 mars klockan 14.50. Händelsen har en rubrik, iakttagelse av personer. Löptext. Filip säger att hon klockan 20.11 den 28 februari 86 tog bussen från Henriksdalsringen till Gamla stan. Cirka klockan 20.25 säger hon att hon befann sig på Gamla stans tunnelbaneperrong. Hon såg att Olof Palme stod på perrongen. Och min reflektion, hon måste då ha helt fel på tiden. Det måste ju vara en kvart senare. Tillbaks till Filips vittnesmål. Hon iakttog också två stycken män som stod en bit ifrån paret Palme. Bägge var kraftigt byggda som muskelbyggare. Det ena ansiktet säger hon sig känna igen när hon senare har tänkt efter. Signalementet på den man hon säger sig känna igen. Han är väldigt välbyggd, cirka 35 år gammal. Han har ett brunaktigt hår som till viss del kan vara blonderat. Han var iklädd en 3/4 lång jacka. Hon säger att hon säkert kan känna igen honom på foto. Han är troligen grek. Hon säger att hon tror att mannen finns i polisens register efter en narkotikautredning. I den utredningen var en nattklubb på Sveavägen inblandad. Den nattklubben ligger snett emot biografen Grand åt det håll som Odengatan ligger. Hon tror att nattklubben tidigare hetat Goldfinger. Signalement man nummer 2. Mannen var cirka 33 år, cirka 180 cm lång och atletiskt byggd. Hon är till 90% säker på att den mannen var svensk. Han var iklädd kostym. Hon säger vidare att 50 meter från mordplatsen bor en före detta narkotikaligaledares före detta hustru. Detta ska vara på Malmskillnadsgatan. Den här narkotikaledaren dömdes först till 12 års fängelse. Han fick senare sitt straff sänkt och ett vittne hade hoppat av. Förhörsledaren anmärkt, på grund av att kvinnan pratar lite dålig svenska har jag haft svårt att till 100% förstå vad hon riktigt har menat alla gånger. Sen i förhöret märkt med en röd penna där det står förtur span. Så det här förhöret följs upp. Det sker den 24 mars 1986. Uppgiftslämnare Filip B. Det är kriminalinspektör Rolf Ranbok, Jan Bylund. Och här upptäcker de att den tidigare förhörsledaren har gjort ett misstag. Löptext. Kontakt togs med Filip den 22 mars klockan 14.00. Filip är en man. Filip uppgav att han 86.02.28 åkte buss till Gamla stan och var vid perrongen cirka 20.40. Så nu är tiden korrekt. På perrongen befanns en del människor, bland annat Olof Palme med fru. Filip kommer ej ihåg några speciella personer förutom en grek som han tror sig känna igen. Greken är tillsammans med en svensk, enligt Filip. Den personen Filip syftar på finns enligt uppgift av myndigheter ej i Sverige. Filip ser att Palme med fru går in i den bakre dörren på den andra vagnen. Filip själv samt greken och svensken går in genom mittendörren. Filip kliver av vid Hötorget. Kvar finns då greken och svensken samt Palme med fru. Och det var allt vi hade av det vittnet. Nästa vittne från avsnitt Z har flyttats från avsnitt K. Det är Mats B. Ja, det är den tredje Mats bland Gamla stanvittnena. Men det här är alltså Mats B. Han förhörs redan 3 mars klockan 18.35 av L.E. Andersson. Fredagen den 28 februari klockan 20.30 befann sig Mats på Gamla stans tunnelbanestation för att möta en bekant. Denne kom dock inte förrän klockan 20.50. Under tiden stod Mats på perrongen för södergående tåg. Han såg på plattformen för norrgående tåg en kvinna som han tyckte var Lisbeth Palme. I hennes sällskap var en man, men Mats såg inte vem det var eftersom han hade en pälsmössa neddragen på huvudet. Cirka 3 meter från Lisbeth Palme stod ett ungt par, en kille och en tjej. Mats tyckte sig även se en mörk man med svart skägg och glasögon. Mannen hade en blank mörk täckjacka. Han var barhuvad och mörkhårig. Då tåget med kompisen kom in på stationen skymdes Lisbeth Palme och Mats såg därefter inte mera. Men Mats lämnar en ny uppgift redan senare samma dag. Den 3 mars klockan 20. Uppgiftsmottagare är kriminalinspektör Dick Lönnblad. Mats berättar att han på fredagskvällen den 28 februari 86 klockan 20.45 stod på perrongen vid Slussens tunnelbana och väntade på en person som skulle komma med ett norrifrån kommande tunnelbanetåg. Han såg att 2 personer kom upp för trapporna för tåg kommande söderifrån på perrongen. De blev stående vid uppgången. Han gjorde den reflektionen för sig själv att det var konstigt att det inte är mer folk ute en fredagskväll. Han igenkände kvinnan som Lisbeth Palme, men mannen kunde han inte känna igen. Strax efter det första paret kom en man och en kvinna i 25-årsåldern upp för trapporna. De stod 2-3 meter från Lisbeth Palme och mannen. Det yngre paret hade vita byxor och svart mössa. Parentes, detta par hade ringt till Bonnet. Det fanns inga andra människor på perrongen. Min reflektion. Slussen måste uppenbarligen vara jättefel. Det är ju Gamla stan. Och Mats hörs en tredje gång klockan 14.30 den 4 mars, alltså nästa dag, av ingen mindre än Kai Hane. Och här har vi en längre berättelse. Mats uppger att han hade stämt träff med sin kusin som är hundförare hos polisen i Södertälje, Bengt Erik L. Mats kom norrifrån med T-banan och gick över till södergående plattform för att möta kusinen. Han såg på tidtabellen att det var 10 minuter till dess att nästa tåg som kusinen kunde komma med. Klockan var då 20.31 enligt klockan i tunnelbanan. Mats gick därför ner till kiosken under tunnelbanan för att handla. En äldre dam expedierade. Före honom stod en yngre kvinna. Vid uppgången norrut stod ett ungdomsgäng, cirka 8 stycken i 17-årsåldern. De var berusade och skräniga. Mats återvänder till södergående plattformen och i samband med att ett tåg kommer in kommer gänget upprusande. En håller upp dörrarna åt de andra. Mats tittar på norrgående plattformen och får se en kvinna som man känner igen som Lisbeth Palme. Hon talar med en man i skinnmössa, nedtryckt tämligen djupt på huvudet. Mats antar att detta är Olof Palme, men han ser ej ansiktet och är därför ej helt säker. Palme vänder sig om och går söderut några meter och tittar på reklamskyltar. Efter paret Palme har det kommit upp en kille och tjej. Och Mats tittar på dem för att se om de ska reagera på Palme, vilket de inte gör. Killen tittar bara efter eventuella inkommande tåg. Palme återvänder till Lisbeth Palme. I samband med att Mats tittar mot Palmes försöker se om det är Olof Palme har en minnesbild av att en man passerar och för ett ögonblick skymmer Palme. Mannen kan eventuellt ha kommit upp efter Palme genom norra uppgången är dock osäkert. Utom dunga paret, Palme samt eventuellt mannen finns inga personer på södra delen av perrongen. Mats reagerade för att mannen liknade en bekant. Det var dock ej denne. Tittade övrigt ej efter mannen. Det senaste han såg av denne var när mannen gick mot norra delen av perrongen. Det kan ha funnits några personer enligt Mats, högst en eller två på norra delen av perrongen. Paret Palme stod vid norra perronguppgången. Om det hade varit någon uppseendeväckande person eller fler personer anser Mats att han skulle lägga märke till detta. Han fick vid tvåtiden på natten höra om Palmemordet och gick noggrant igenom vad han hade sett av Palme. Efter detta klockan 20.49 enligt klockan på tunnelbanan kom kusinens tåg in. Varvid bägge samtalande gick till Gamla stan. Det var folk i tunneln under men ingen som Mats la märke till. Den man som passerade Palme var i åldern 25-40 år, medellängd med svart helskägg. Säker iakttagelse. Hade midjekort blank mörkblå täckjacka. Mats har inget minne av att mannen bar något. Eventuellt kan mannen haft en kraftig toppluva. Men Mats säger att detta kan vara en felaktig minnesbild. Och den skulle då uppstått av att hans vän, som liknar mannen, brukar bära en sådan. Det finns även en illustration i förhöret av hur den här situationen såg ut. Var det unga paret stod, var den okände mannen var. Det här tycker Rikskriminalen är jättespännande. Så den 10 mars skickar de ut en patrull till Mats arbetsplats. Den består av Torbjörn Säfström och Bengt Fredriksson. Mats hörde vid personlig besök på arbetsplatsen. Mats uppger att den aktuella dagen den 28 februari arbetade han på sin arbetsplats till klockan 20.15. Han hade sedan avtalat att på kvällen gå på diskotek i Gamla stan tillsammans med sin kusin, hundförare vid Södertäljepolisen Bengt Erik L. Bengt Erik är född 55 och Mats är född 58. Mats är alltså på morddagen 27 år gammal. Mats tog tunnelbanan vid Telefonplan, den gick klockan 20.21 och när han klev av Gamla stan tittade han på klockan på perrongen. Den var då 20.31. Eftersom Mats kusin skulle komma norrifrån och därigenom anlända på den östra perrongen gick Mats ner för trapporna upp till den östra eller för södergående tåg använda perrongen för att invänta kusinen. Han gick fram till tidtabellen och kunde konstatera att kusinens tunnelbana som kom från Ropsten skulle passera Gamla stan 20.30, 20.40 och 20.50. Han inväntade en tunnelbana som kom 20.40 och kunde då konstatera att kusinen inte var med. Han gick då ner för trapporna till Pressbyråkiosken där han ställde sig i kön bakom en flicka. Det var en äldre dam i kiosken som expedierade honom då han köpte ett paket Stimorol och ett paket Prince-cigaretter. Till vänster om kioskluckan på disken stod en mynttelefon. Mats ringde sin kusin till bostaden men fick inget svar, varför han förstod att kusinen borde ha lämnat bostaden. Min reflektion, ja, så här jobbigt var det innan folk fick mobiltelefoner. Ifall vi har några unga lyssnare som är förvirrade. Förhöret fortsätter. Vid detta tillfälle stod det vid tunnelbanegången nedanför trappan till norrgående tåg ett gäng ungdomar bestående av minst 8 stycken, varav minst 2 var flickor. Ungdomarna var i 16-17 års åldern, klart berusade och skränade mycket. Allesammans stod utanför spärren. Mats gick sedan genom spärren upp till södergående tåg. Han gick upp genom den nordliga trappan till perrongen. När han hade kommit upp på perrongen tog det cirka 1,5-2 minuter innan det kom ett tåg söderifrån. Precis när dörrarna på detta tåg skulle slå igen kom de tidigare nämnda ungdomarna upp för den södra trappan på den västra perrongen för norrgående tåg. Den första av ungdomarna tog sedan tag i tunnelbanevagnens dörrar och höll upp dessa för sina kamrater som alla klev på i samma vagn. När tåget sedan hade gått konstaterade Mats att det blev väldigt lugnt och tyst på plattformen, trots att det, enligt hans mening, borde ha varit lite mer liv eftersom det var fredagkväll och folk nyligen hade fått lön. När det tidigare nämnda tunnelbanetåget hade lämnat perrongen tittade sig Mats omkring och fick då se en dam som stod på perrongen för norrgående tåg. Damen stod med ansiktet vänt mot Mats och denne kunde omedelbart konstatera att det var Lisbeth Palme. Hon stod då cirka 10 meter ifrån Mats. Bredvid henne stod en man vänd så att Mats såg honom snett bakifrån. Mats trodde omedelbart att det var Olof Palme som stod bredvid Lisbeth och han koncentrerade sig för att se om så var fallet. Mannen hade en pälsmössa med uppfällda öronlappar. Mössan var dock kraftigt nedtryckt över huvudet. Vidare hade mannen en överrock, mörk, som räckte ungefär till knäna. Mannen gick sedan ifrån Lisbeth Palme åt vänster, något söderut, och stod sedan och tittade på ett par affischer med ryggen vänd mot Bäckström. Den ena affischen föreställde Dubrovnik, Jugoslavien, och den andra var en reklamaffisch för Kai Pollaks nya film Älska mig. Mats koncentrerade sig för att se om det var Olof Palme som stod med ryggen mot honom och konstaterade härvid att mannen hade skrynkliga och säckiga byxben som Mats såg under rocken. Han reflekterade över att det verkade konstigt om landets statsminister skulle gå så pass sjaskigt klädd. Mats betonade dock att mannen inte alls såg smutsig ut utan mer skrynklig och säckig i klädseln. Mannen verkade något orolig i sitt sätt att röra sig och han gick sedan tillbaka till Lisbeth Palme. Trots att Mats vid något tillfälle såg mannens silhuett kunde han inte med säkerhet fastställa huruvida det var Olof Palme eller inte på grund av den kraftigt neddragna pälsmössan. Mats är vidare helt säker på att han kan beskriva exakt hur Lisbeth Palme har stått på perrongen och hur Olof Palme eller mannen i hennes sällskap har gått. När mannen var på väg från affischerna mot Lisbeth Palme kom en annan man och mötte honom i cirka 1 meters mellanrum. Mats kan inte med exakthet beskriva denna man, men han vet att han vid tillfället starkt associerar denna med en bekant från sin hemby Näsviken utanför Hudiksvall. När denna man mötte Olof Palme kom han att gå mellan Palme och Mats. Mats menar att den mötande mannen störde honom i försöken att konstatera om det var Olof Palme som var med Lisbeth. När citationstecken Olof Palme slutcitationstecken stod och tittade på affischerna stod en flicka och en pojke i 25-årsåldern alldeles intill. Flickan var mindre än 2 meter från Olof Palme och pojken stod vänd mot flickan och pratade med henne på så sätt att han borde kunnat se Olof Palme rakt bakom flickan. Mats studerade paret för att se om de reagerade för att de hade landets statsminister alldeles intill sig på en vanlig tunnelbanestation. Han såg dock ingen reaktion från parets sida. Pojken vände sig sedan söderut och verkade som att han tittade efter ett kommande T-banetåg. Både pojken och flickan hade ljusa täckjackor, vita eller beige av dunliknande modell. Bägge var mörkhåriga. Pojken hade en stickad svart mössa på huvudet. Flickan hade ingen huvudbonad och halvlångt hår. Pojken var längre än Olof Palme. Både pojken och flickan hade troligen mörka byxor på sig. Detta är det enda signalement Mats kan ge på paret. Mats minns inte att han har sett några andra människor på den norrgående perrongen. Han säger vidare att han är helt säker på att det var Lisbeth Palme som stod vänd mot honom på norrgående perrongen. Han uppger sig ha en mycket bra minnesbild av personers ansikten och brukar ofta gå fram till kändisar han möter och samtala med dem och brukar ofta få ett svar till stånd. Han är själv lite förvånad över att han inte bytte perrong för att säga några ord till Lisbeth Palme och hennes sällskap. Men han tror att det berodde på att han kände sig för trött och dels för att han ville invänta sin kusin. Beträffande tidpunkten när han först såg Lisbeth Palme uppger han att det hade gått 30-60 sekunder från det att tåget med de skräniga ungdomarna hade lämnat perrongen. Han tror att klockan då var 20.46 eller möjligen 20.47. När kusinens tåg sedan kom norrifrån kom det helt att skymma den andra perrongen. Mats miste då synkontakten med paret Palme. Exakt när tåget kom in tittade Mats på perrongens klocka och kunde då konstatera att klockan var 20.49. Han såg sedan sin kusin kliva av tåget vid den främre vagnen och gick då och mötte denne och tillsammans gick de ner för trapporna mot tunnelbaneutgången. När de sedan passerat tunnelgången och kommit upp trapporna utanför tunnelbanan mötte de två flickor. Den ena av flickorna frågade på knagglig svenska om de kunde tala om var diskoteket Chapeau Klack låg. Mats och hans kusin talade då om att de var på väg till samma ställe och att flickorna kunde följa med dem. Flickorna gick sedan efter männen med cirka 25 meter mellanrum. I kön utanför diskoteket hörde sedan Mats hur några andra tilltalade flickorna och kunde härvid konstatera att den som hade pratat knagglig svenska tydligen var från Irland och den andra från USA. Bägge uppgav sig studera på Stockholms universitet. Efter besöket på diskoteket lämnade sedan Mats detta tillsammans med en flicka vid tvåtiden och han fick strax efter höra att Olof Palme hade blivit mördad. Beträffande mannen som mötte Olof Palme på den norrgående perrongen beskriver Mats denne ha svart hår, glasögon, kraftigt ganska långt helskägg, mössa på huvudet, vit stickad skidmössa med stor vit boll på toppen. Han bar en blank täckjacka, dunmodell och var troligen mellan 25 och 40 år. Det finns ett tillägg gjort till det här förhöret. Där står det, den man som Mats beskrev liknande en man som Mats såg på perrongen är identifierad som Lars Erik M. född 52. Mats klädsel den aktuella kvällen var stickad mössa i färgerna, röd, vit, blå, blå täckjacka, bruna manchester jeans. Mats är 188 cm lång och hade en vit axelväska. Vårt nästa vittne från avsnitt Z är Hilly J. Hilly är född 1915. Det är en uppföljning så det finns ett tidigare förhör med Hilly. Det här är från den 1 april 1986, uppgiftsmottagen Bengt Fredriksson. Händelse var på Gamla stans tunnelbana samtidigt som Olof Palme. Uppföljning av Z 8452. Hilly är alltså 70 år gammal, hon har inte fyllt 71 än. På kvällen 86.02.28 hade Hilly varit ute hos bekanta i Fruängen. Hon tog sedan tunnelbanan därifrån till Gamla stan, linje 14. Hon klev av i Gamla stan för att byta till linje 15 som går till Mörby centrum, där buss till Sollentuna går. När hon stått på perrongen i någon eller några minuter såg hon paret Palme komma upp för den norrgående trappan på samma perrong. Under den tid hon inväntade linje 15 kom det inte upp någon människa efter paret Palme. Det hade dock kommit upp två män strax innan. De stod och lutade sig mot trappstaketet vända mot Riddarfjärden. Hilly beskriver männen som följer. Man nummer ett, cirka 170 cm lång, sandrefärgat hår, silverbågade glasögon, iklädd gråaktig jacka. Man nummer två, cirka 175-180 lång, mörkhårig med mörk jacka. Ingen av männen verkade speciellt intresserad av paret Palme. Hilly väntade sammanlagt 4-5 minuter på linje 15. Hon tror att den kom cirka 20.55. När hon klev på stod paret Palme kvar på perrongen. Hilly var iklädd röd sammetsbasker, blågrårutig ulsterkappa, bruna stövlar. Nu är paret Palme kvar på Gamla stans tunnelbana väldigt sent om Hilly lämnade 20.55. För den som inte har lokalkännedom i Stockholm så är alltså linje 15 helt fel för Palme att ta. Den går norrut som de vill men den går inte till Rådmansgatan. Och det är alltså därför paret Palme står kvar. Man kan ju också fundera över varför Hilly ser en helt annan uppsättning människor på perrongen än vad Matt såg. Och att han inte såg Hilly. Men det var allt med Hilly. Nu har vi kommit fram till vittnet Ingrid L. Hon är född 35. Hon har inte fyllt 51 än, så hon är 50 år gammal. Hon är anställd vid Rosenlunds sjukhus och bor på Tyska Brinken i Gamla stan. Hon förhörs av Alf Andersson. Alf Andersson har ju skrivits mycket om just för att han var en polis i Palmeutredningen som var skeptisk till Chris Petterssons gärningsman. Men det här handlar om Chris Pettersson på grund av att förhöret görs den 18 november 1988, det vill säga långt, långt senare. När Christer Pettersson är ganska aktuell. Ingrid underrättades om att förhöret gällde hennes tips om att hon hade sett personer som kunde misstänkas ha följt efter makarna Palme på kvällen fredagen den 28 februari 1986. Ingrid uppger att hon har bott i Gamla stan sedan 1946. Hon är tysk medborgare. Hon uppger att hon ofta har mött makarna Palme i Gamla stan, dels tillsammans och dels var för sig. Ingrid har alltid hälsat på dem och de har hälsat tillbaka. Den 28 februari 1986 hade Ingrid arbetat på de gamlas hem som tillhör Rosenlunds sjukhus. Ingrid kan icke minnas tidpunkten när hon gick från sitt arbete och kom till Gamla stan. Det borde dock ha varit någon gång mellan 19 och 21 tiden. Ingrids osäkerhet grundar sig på att hon ibland kan gå tidigare än vad som anges i tjänstgöringsschemat. Ingrid vet dock med säkerhet att hon kom med T-banetåg från Skanstull till Gamla stan då hon steg av för att gå till bostaden på Tyska Brinken. När Ingrid kom upp i Gamla stans T-banehall gick hon ut genom gången framför biljettluckan. Ingrid kunde då se att makarna Palme var på väg genom spärrarna för att gå ner mot tågen. Ingrid konstaterade att makarna hade SL-kort, vilket hon tyckte var fantastiskt, det vill säga att ett lands statsminister med fru hade SL-kort. Olof Palme hade gått genom spärren först men sedan vänt sig om ridderligt och sett till att fru Palme kom igenom ordentligt. Ingrid hälsade på makarna Palme som hälsade tillbaka. Ingrid gick vidare och minns att alldeles bakom makarna följde en man som Ingrid inte kan minnas något annat av än att han hade guldlockigt hår. Mannen är bara en grå figur som fanns strax bakom makarna vid spärren. Mannen var dock ej någon äldre person och ej heller någon helt ung person. När Ingrid sedan kom runt in i gången mot Gamla stan mötte hon ytterligare en man som hon fick ögonkontakt med. Mannen var liten till växten, hade svart lockigt hår, rak näsa, kraftiga ögonbryn och stickande ögon. Mannen var smärt till kroppsbyggnaden. Mannen gick med korta, raska steg. Mannen var iklädd en midjekort mockajacka som var brunaktig. Ingrid vill minnas att mannen hade en beige tröja. Mannen var ungdomlig. Han var knappast 40 år utan var betydligt yngre. Men Ingrid kan ej lämna någon åldersbestämmelse. Ingrid rekapitulerar signalementet som att mannen var liten och späd, ungdomlig med ganska burrigt svart hår, kraftiga ögonbryn, väldigt rak näsa och intensiv blick, gående med korta, snabba steg. Mannen var helt säkert utlänning med ledning av utseende och ansiktsform. Den av massmedia spridda fantombilden stämmer bra in på mannens ansikte. Ingrid uppger att mannens blick var så intensiv att hon fick reaktionen: vad nu då? Vad var det med honom? Av utseendet kan Ingrid tänka sig att mannen kunde vara kurd eller en annan person av liknande kategori. Den person som var alldeles bakom makarna Palme vid de automatiska tunnelbanespärrarna såg hon aldrig i ansiktet och var ej heller uppmärksam på denne man. Ingrid beskriver mannen som varande lång. Hon är själv 163 cm och tyckte att Palme var en långväxt person. Mannen bakom Palme var troligen något längre än Palme. Mannen var dock ej att betrakta som jättelång. Ingrid uppger att hon har svårt att känna igen människor som är flyktigt bekanta om de har andra kläder på sig när hon har sett dem. Ingrid tror sig endast kunna uttala sig om viss möjlighet att identitet kan föreligga med den mindre av de män hon tidigare har beskrivit och eventuella personer som hon skulle kunna konfronteras med i utredningssammanhang. Ingrid har ganska tidigt talat om sin iakttagelse för sin dotter Solveig som är 21 år gammal och för närvarande studerar på Tekniska högskolan. Solveig har påverkat Ingrid att meddela sin iakttagelse till polisen. Ingrid har tvekat om att lämna sitt tips med anledning av att det i massmedia framgått att mördaren har varit iklädd en blå täckjacka. Ingrid vet att det är kvällen den 28 februari 88. Det står faktiskt 88. Hon såg makarna Palme i T-banan med anledning av att hon påföljande morgon steg upp mycket tidigt för att gå till arbetet och då fick höra nyheten om Palmemordet. Ingrid hörde detta i en radioutsändning. Ja, man kan ju reflektera att hon med all säkerhet blev förhörd för att de hoppades att det här skulle leda till Christer Pettersson. Och sen kom ett signalement som lät mera som PKK. Och det är då baserat på tidpunkten den 18 november 1988. Nästa vittne har tre Z i sitt namn. Det är Sergius Z. Sergius förhörs den 2 mars klockan 14.10 av kriminalinspektör T. Nilsson. Sergius satt som spärrvakt i Gamla stan när paret Palme köpte biljetter och passerade spärren. Sergius observerade att inom loppet av 5-10 sekunder så var det ingen som gick igenom automatspärren eller den manuella spärren. Och just spärrvakten är ju ganska självklart då att Palmeutredningen har förhört. De förhör dem igen den 5 mars klockan 10.30. Det är Gustav Borné som sköter det här. Händelse: Sergius satt som spärrvakt den aktuella kvällen på Gamla stans tunnelbanestation mellan 18.40 och 21.20. Sergius uppger att han har redan talat med någon på spaningsroten igår kväll 860304 som satt på Kurt Krantz telefonnummer eftersom Krantz redan hade gått hem. Sergius uppger att han såg Olof Palme när denne och dennes fru kom till stationen. Olof Palme löste biljett för 6 kronor samt växlade några ord med Sergius. Lisbeth Palme hade månadskort men båda passerade förbi Sergius. Sergius är nästan 100% säker på att ingen människa gick förbi spärren de närmaste 10-20 sekunderna efter paret Palme. Dessa sekunder är en ganska lång tid när man sitter i spärren, enligt Sergius. Paret Palme hann försvinna upp för trapporna innan någon kunde tänka sig passerat genom spärren. Han kan inte säga hur lång tid innan paret Palme kom till spärren som någon hade passerat där och gått ut på perrongen. Sergius erinras under samtalet nu, och som han inte har nämnt tidigare för någon polis, att i närheten av pressbyrån i biljetthallen hängde det 2 flickor i åldern 12-15 år. De vistades där säkert i minst 20 minuter, cirka 10 minuter innan paret Palme kom och cirka 10 minuter efter. I samband med att paret Palme löste biljett så fnittrade flickorna som tonåringar kan tänkas göra när de ser någonting märkvärdigt. Förmodligen såg de också paret Palme och kanske kan de lämna upplysningar som är av värde. Den ena av flickorna hade eventuellt svart färgat hår, sån där modern klippning, lite punktyp, dock ej utpräglat. Den 7 mars klockan 8.00 får Gustav Borné ta emot mera uppgifter. SL-vakten ringde till Gustav Borné eftersom han hade sett polisens bild på den eventuella mördaren, och han tror att han såg ett ansikte som liknade dennes i samband med att paret Palme passerade spärren den 28 februari. Han kan dock inte säga mer om detta. Han har bara ett vagt minne av detta. Men min reflektion, här är alltså en till person som uppger att någon som liknade fantombilden var på plats. Men vi vet ju att fantombilden saknar värde och hur påverkade folk blir när en fantombild pumpas ut på det sättet. Men det här hände alltså klockan 8 på morgonen den 7 mars. Och under dagen hände någonting som är lite märkligt. Det finns ett till dokument då. Där det står: för kännedom till KK1 och Boné. 1986-03-07 klockan 23.15 ringde Sergius Z till KCV och meddelade anledningen av artiklar införde Expressen och Aftonbladet datum som ovan att det som är omnämnt i Expressen är helt felaktigt, medan Aftonbladet är mer korrekt. Han uppger sig inte ha uppfattat paret Palme som förföljd av mannen med dessa ögon, utan har känslan att mannen med dessa ögon kan ha passerat antingen före eller efter det att paret passerat spärren i Gamla stan. Rättelse har han ringt in till Expressen. Sergius önskade detta framfört för att klargöra att hans utsaga från torsdagen den 6 hos Boné är den riktiga. Och här har alltså återigen reflektionen om ögonen som kom från det andra förhöret med Ingrid. Palmeutredningen släpper inte spärrvakten. Den 11 mars 1986 klockan 14.50 tar Ranbo Bylund emot nya uppgifter. Händelse: iakttagelse på Gamla stans tunnelbanestation den 28 februari i samband med makarna Palmes resa med tunnelbanan till Rådmansgatan. Sergius uppgav följande. Han kände igen ögonen från bilden på den man som polisen tagit fram som eventuell gärningsman till Palmemordet. Nämnda bild spreds genom massmedia och andra kanaler. Sergius kan dock inte säga när han har sett dessa ögon. Han vet inte om det var före eller efter makarna Palme passerade spärren på Gamla stans tunnelbanestation den 28 februari. Han vet inte heller om det var samma dag. På frågan när biljettstämpeln tidsändras uppgav Sergius att den ändras var 15 minut med framförhållning. Gustav Borné meddelade på telefon den 11 mars att han har hållit förhör med Sergius. Och där lämnar vi spärrvakten. Och där lämnar vi även Gamla stan för den här gången. Men nästa gång ska vi prata fantombilder. För då är det vittnet Per M. Och Per M har gjort en iakttagelse som leder till fantombild. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in och följ oss där. Jag finns på Twitter och Instagram. Och jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Jag vill jättegärna ha fler Instagram-följare, för min kompis Flatcoated Retriever har mer följare på Instagram än jag, och det kan jag inte tolerera. Okej, han är jättesöt, hunden, men ja, följ inte honom. Följ mig på Instagram. Jag vill också jättegärna ha iTunes-recensioner. Om ni lyssnar på Palmemordet på en Apple-plattform, ge en iTunes-recension. Alla iTunes-recensioner blir upplästa här i podden förr eller senare, som ni vet. Om ni vill höra mig vara lite roligare när jag pratar om mord och försvinnanden, så rekommenderar podden Mördarpodden, som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Hon har även varit med i den här podden. Hon var med i ett av Palmevandringsavsnitten. Och har ni varit på Palmevandringar kan ni ha träffat henne där. Det är en dialogpodd, så vi pratar om olika fall. Oftast är det en av oss som väljer ett fall och sen läser upp det för den andra, så får den andra reagera. Vi har gjort till exempel John Benet Ramsey, men där hoppade faktiskt Tobias in. Så Tobias förekommer också i många avsnitt av Mördarpodden. Vi har också tagit upp många andra stora mysterier, som till exempel Yuba County 5, som är en mystisk historia om ni vill fundera över olösta fall. Tack till alla som sponsrar Palmemordet på Patreon, det betyder jättemycket. Det blir ingen palmvandring 2021 på grund av covid-19, men jag hoppas vi alla är vaccinerade och mår bra 2022. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen som aldrig slutar prata om Palmemordet. Tack till Lennart Remstam som har gjort massor av arbete med sin blogg och itdemokrati.nu de senaste 10 åren. Han gjorde en bra sammanställning av Gamla stanförhören redan 2015. Och stort tack till Tobias för allt bra du gör för den här podden. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, strutiga. Vi ska ut och röva.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.